Vi ska läsa ifrån Matteus evangeliet kapitel 6. Från vers 24 till och med 34. Matteus 6, 24 till 34. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andra, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför säger jag er, gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni ska äta eller dricka. Inte heller för er kropp vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte in i lador, och ändå föder er himmelske fader dem. Är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför gör ni er bekymmer för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte, men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har. Gör er därför inte bekymmer och fråga inte, vad ska vi äta? Eller vad ska vi dricka? Eller vad ska vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den ska själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Amen. Så lyder det heliga evangeliet. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. De fyra evangelierna kompletterar varandra på ett fascinerande sätt och skildrar både livet och frälsningen ur lite olika perspektiv. Läser man till exempel Lukas evangeliet kan man se att Guds rike är framförallt för de fattiga. Men studerar man då till exempel Johannes blir det tydligt att det också är för de rika. Både fattiga och rika är älskade av Gud och bjuds in till Guds rike. Gud eller mammon står det som rubrik här i min bibel. Över det här textavsnittet. Ja, det står inte rik eller fattig. Jag skulle kunna tänka mig en annan rubricering. Det skulle kunna stå Guds rike eller allehanda oro och bekymmer. Den här texten, de här orden av Jesus handlar om två alternativ. Antingen eller. Det gäller att välja det ena eller det andra. Och det handlar då om vår inställning till livet, till penningen, till materiella värden som mat, kläder, hus och hem. Att sätta sin tillit till Gud eller till penningen. Till Gud eller mammon. Ja, visst har verkligheten och livet många nyanser. Det är inte svartvitt. Ofta finns det å ena sidan och å andra sidan. Men inte alltid. Inte alltid. Ordet eller som kommer ett antal gånger i de här verserna innebär att här kan man inte förena det som faktiskt utgör motsatser, motpoler. Man kan ju inte vistas på nordpolen och sydpolen samtidigt. Det är fysiskt omöjligt. Man kan inte förena natt och dag. Det är två olika verkligheter. Inte Gud och mammon. Inte Guds rike och bekymmer. Utan Guds rike eller bekymmer, säger faktiskt Jesus. Gud eller mammon. Jesus talar alltså här om motsatser, om motpoler. Han varnar för det ena och han uppmuntrar till det andra. Så låt oss först se lite grann på det som han varnar för och sen vad han uppmuntrar till. Varningen gäller oro, bekymmer, fruktan. Akta er för det, säger Jesus. Så vitt vi vet skrevs bibeltexten ursprungligen på grekiska. Fast en del menar att Matteus kanske skrev på hebreiska och att det så småningom översattes till grekiska. Det vet vi inte helt säkert. Men vi ska titta på det grekiska ord som används i texten här. Och som är ett nyckelord. Merimnao. Merimnao. Och i några olika varianter förekommer det 5 gånger i de här verserna. Varför gör ni er bekymmer? Vad kan ni åstadkomma med era bekymmer? Och bekymra er inte. De 3 meningarna i lite olika varianter förekommer alltså sammanlagt 5 gånger i den här texten. Det är alltså ett nyckelord. Och ordet merimano betyder att vara ängslig. Att oroa sig. Att göra sig bekymmer. Att frukta. Det är bra att ha klart för sig vad ordet inte betyder. Det betyder inte att ta ansvar eller att arbeta med omsorg, att förbereda sig, att vara skötsam och noga, handlingskraftig. Det betyder inte detta. Genom historiens gång har det säkert förekommit, kanske ofta, att människor har tagit till sig Jesu ord här med tolkningen att man kan ta det lätt med livet. Att man behöver inte arbeta. Man behöver inte bry sig om sitt liv och ta praktiskt ansvar. Men det är en misstolkning av Jesu ord. Och sånt lättsinne får oftast tragiska konsekvenser. Och det är inte betydelsen i det ord som Jesus faktiskt använder. Jesus har aldrig någonsin uppmanat till lättsinne och lättja. Se på himmelens fåglar, säger han, men inte fåglarna lata. De arbetar ju faktiskt på sätt och vis för sin föda. De samlar in sin mat. Men de oroar sig inte för morgondagen. Utan de litar litar på sin skapare och att han hjälper dem så att deras insamlingsarbete ger resultat och leder till mättnad. De tar sitt ansvar i tillit till sin skapare. Och det är bakgrunden till Jesu ord. Det Jesus varnar oss för är alltså inte arbete, ansvarstagande och planering. Det han varnar för är oro, bekymmer, ängslan och fruktan. Omkring 400 gånger finns i Bibeln uppmaningen: frukta inte. Var inte rädd. Var inte orolig. Gör dig inte bekymmer. Ja, jag har hört påståendet. Jag har inte kollat det. Jag har inte räknat själv. Men jag har hört att det ska finnas 365 gånger. Frukta inte. Alltså en gång för varje dag. Och jag tror vi kan ta det till oss varje dag. Att Gud säger genom sitt ord. Genom Jesus. Frukta inte. Var inte rädd. Gör dig inte bekymmer. Oroa dig inte. Gud har gett oss livet. Och därför kan vi faktiskt lita på honom. Sparven arbetar för sin föda. Men utan fruktan och utan bekymmer. Och markens lilja, säger Jesus, att den inte arbetar. Men Gud ger den de kläder den behöver. Och dess skönhet överträffar den ståtligaste kejsares. Poängen i Jesusorden är alltså att Gud har omsorg om både växter och djur. Och varför skulle han då inte ha omsorg om oss? Om vi bara ville lita på honom, tro på honom. Frukta inte, var inte rädd. Gör dig inte bekymmer. Låt inte oro och ängslan tära på ditt liv. Gud vet allt. Han ser allt och han har omsorg om allt. Ja, det kanske inte är ett bra exempel, men när jag förberedde mig för predikan så kom plötsligt en händelse i mitt minne. Jag mindes från min gymnasietid. Våren 1964, det var dags för studentskrivning i tyska. Jag var väl inget lysande geni när det gällde tyska, inte något annat ämne heller för den delen. Jag hade nog förberett mig ganska väl ändå, men var väldigt nervös, orolig. Jag bekymrade mig kvällen före för vad som skulle hända nästa dag när vi satt i Brahesalen på läroverket i Jönköping och skulle skriva tyska. Och då plötsligt så kom det ett bibelord till mig. Händer ibland, men inte så varje dag som det kommer ett bibelord direkt, liksom man bara blossar upp i ens inre. Men då gjorde det på kvällen. Ordspråksboken 3 och 5. Jag tror det var en påminnelse från en god och omsorgsfull Gud. Ordspråksboken 3 och 5 lyder så här: förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och förlita dig inte på ditt förstånd. Ja, jag sov gott den natten och skrivningen gick bra. Jag tror att Gud brydde sig om den unge gymnasisten och med humor påminner om att Guds förtröstan är bra mycket viktigare än pigga hjärnceller och ett bevarat språkminne. Guds förtröstan, Guds tillit är viktigast och måste komma först. Frukta inte. Var inte rädd. Gör dig inget bekymmer. Var inte orolig. Låt inte ängslan och rädsla dominera i ditt liv och i dina tankar. Ja, det är väl naturligtvis lätt att komma med sådana här förmaningar. Det är lätt att säga så här: var inte rädd, frukta inte. Men hur lätt är det i praktiken att följa det rådet? kanske inte är så lätt. I varje fall inte om man stannar vid de orden. Men Jesus har ju faktiskt lite mer att säga. Låt inte omsorgen om mat och kläder och materiella värden ha makten och prioriteten i ditt liv. För då lever du som en gudlös hedning, som en mammons slav. Men, säger Jesus, låt Guds rike komma först. Låt Guds rike komma först. Allt ni behöver ska ni få, säger Jesus. Om ni bara prioriterar det som har störst värde, Guds rike och hans rättfärdighet. Så sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Titta lite grann på de orden. Börja med ordet rättfärdighet. Vad tänker du på när du hör det ordet? Rättfärdighet. Är det inte självklart att ordet uppfattas positivt? Det är det inte. För mina tankar gick först till berättelsen i Lukas 18 om farisén och publikanen i templet. En liknelse som Jesus berättade för några människor som var säkra på att de var rättfärdiga och som samtidigt föraktade andra. Visst är det bra att älska sig själv, men det är inte bra att förakta andra. Varken i vardagslivet eller i templet inför Gud. Till det yttre var säkert den här farisén proper och stilig. Med en from framtoning och utan moraliska skavanker. Han var säkerligen en hedersmedborgare i Israel och en föredömlig tempelbesökare. Jag tror att det kan ha varit så. Problemet var alltså inte hans fläckfria yttre. Problemet var hans självrättfärdighet. Och att han inte insåg behovet av Guds nåd i sitt liv. Publikanen, den andra personen i berättelsen, hade ingen egen rättfärdighet att komma med. Och han tillhörde knappast de invånare i Israel som man var stolt över. Tvärtom, han betraktades av många som förrädare, som avskum. Men publikanen bekände sin synd och bad om Guds nåd. Och då fick han som en gåva Guds rättfärdighet. Så det handlade om att lita på sin egen rättfärdighet eller att genom nåd ta emot Guds rättfärdighet. Evangeliet är glädjebudskapet om den rättfärdige Guds son, Jesus från Nazaret, som dog i vårt ställe och uppstod för vår frälsning, för vårt liv. Och vi sjunger i påsksalmen: han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet. Han blev vår rättfärdighet. Guds rättfärdighet blir alltså genom Jesus vår rättfärdighet. Sök den rättfärdigheten, säger Jesus. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Guds rike, vad är det? Ordagrant översatt betyder det Guds konungavälde, Guds regeringsmakt, Guds vilja konkretiserad, förkroppsligad, förverkligad. När Jesus stod fängslad inför landshövdingen Pilatus och denne frågade honom om han var judarnas konung, då svarade Jesus: mitt rike är inte av den här världen. Jesus hade ett annat ursprung. Han kom från Gud. Och han hade en annan makt. En makt som består när Pilatus är död. En makt som består när det romerska kejsarrummet är störtat. En makt som består när inga mänskliga riken längre består. Guds rike, Guds vilja, konkretiserad och förverkligad bland oss. I himlen, på jorden, i skapelsen och i människan, bland oss. Och det Jesus uppmanar oss till, det är alltså att prioritera Gud och låta hans viljas förverkligande bli verkligt i vårt liv. Och så det tredje ordet i den här versen: sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Ordet sök, och det ordet betyder ju inte bara att leta efter något. Det betyder att inrikta sitt liv mot något. Att sträva efter, att ha som mål. Jag är och har alltid varit ganska idrottsintresserad. Och en av de sporter jag tycker bäst om är orientering. Det har alltid fascinerat mig. Att med hjälp av karta och kompass ta ut färdriktningen och sätta kurs mot målet. Det är fascinerande. Att söka Guds rike, det är som att ställa in kompassen och sen med kartans hjälp sätta fart i riktning mot målet. Det är ungefär det som är innebörden i att söka Guds rike. Ta ut färdriktningen, bege dig mot målet. Visst gäller det att vara rätt klädd när man är i skogen eller på fjället. Och visst är det härligt att ha med sig färdkost i form av mat och dryck. Visst, absolut. Men ännu bättre är att ha ett mål att sträva mot, att vara på väg emot. Det materiella, Jesus säger inte motsatsen. Det materiella kan vara till välsignelse, men det får inte bli min prioritering, mitt livsmål. Jag behöver ett annat och högre mål, Guds rike. Sök därför först Guds rike. Så oavsett om du är fattig eller rik eller befinner dig någonstans däremellan, så gäller: gör dig alltså inte bekymmer för morgondagen. Den ska själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Amen. Herre, hjälp oss att ta din uppmaning, ditt ord, på allvar. Att det inte bara blir en tanke, en fundering, utan att det blir verklighet i mitt och i våra liv. Att söka dig, ditt rike, din rättfärdighet först. Amen.